Det är ju som så att jag har predikat ganska många predikningar nu utifrån Samuelsboken. Och när jag pratar med er ibland så här efteråt, så det är ganska många som säger att de börjar gilla Samuelsboken väldigt mycket. Den är väldigt intressant, innehållsrik. Och dagens kapitel kommer att handla om ett tal som Samuel håller, profeten Samuel håller till Israels folk. Och jag har blivit lite förvånad över hur mycket Samuelsboken faktiskt handlar om ledarskap. Och jag har läst jag hade en period för ett antal år sedan då jag läste mycket ledarskapslitteratur. Alltså profan ledarskapslitteratur. Vanliga chefer på olika företag som har beskrivit hur duktiga ledare de är och delat med sig av sina erfarenheter. Det tyckte jag om att läsa och sådär. Eftersom man ändå jobbar med sådana frågor. Men när jag läser Samuelsboken och det som Samuel presenterar i form av ledarskap, det är helt annorlunda. Och jag blir så paff ofta när jag tänker efter hur han är en ledare. Så det, ja, vi ska se vad vi kan hitta för intressanta tankar. Vi läser från första Samuelsboken kapitel 12, vers 1. Samuel sa till hela Israel: se, jag har lyssnat till er och till allt ni sagt till mig. Jag har gett er en kung. Nu är det han som ska vara er ledare. Jag är gammal och grå och ni har mina söner bland er. Hittills är det jag som varit er ledare, från min ungdom ända till idag. Se, här står jag. Vittna nu mot mig inför Herren och inför hans moder. Har jag tagit någons oxe eller har jag tagit någons åsna? Har jag förtryckt någon eller använt våld mot någon? Har jag tagit mutor av någon för att jag skulle se mellan fingrarna med honom? I så fall ska jag ersätta det. De svarade: du har inte förtryckt oss, du har inte använt våld mot oss och har inte tagit något från någon människa. Då sa han till dem: Herren är vittne mot er och hans morde är vittne denna dag att ni inte har funnit något hos mig. De svarade: ja, han är vittne. Ja, bakgrunden är, för er som missade förra söndagens predikan, bakgrunden är att kung Saul, han är ju kung, men han hade inte vunnit folkets respekt ännu eller förtroende, så han fortsatte bara jobba med sina oxar som han hade gjort tidigare. Han hade inte kommit in i sin roll än. Men så vinner han en viktig seger över ammoniterna. Och det resulterar i att folket får respekt för Saul och gör någon slags förnyelse tillsammans. Och där då går han in på riktigt som kung över Israel. Och nu inser Samuel här att då är det dags för mig att backa. Nu har de en ny ledare, då måste jag backa. Och då gör han det genom det här talet. Och det jag tycker är intressant är att när vi tittar på Samuels liv, det är att även om han backar från det officiella ledarskapet, så fortsätter han ändå att vara en andlig ledare resten av sitt liv. Och vad kan vi lära oss av det? Jo, en gudsman som Samuel är, och som förhoppningsvis vi alla är på ett eller annat sätt, man förlorar inte sin kallelse som Gud har gett en. Man fortsätter livet ut att vara en Guds man inför Herren. Och du kan alltid dela med dig av det Gud har gett dig, även om du har backat från din officiella roll. Och det här är någonting som jag vill att, alltså man, ofta tänker man ju att det är pastorn som är ledaren i församlingen. Men pastorer kommer och går. Jag tror inte vi har haft en pastor i den här församlingen som har jobbat mer än ungefär 10 år i hela församlingens historia, alltså i sträck. Så att jag menar, pastorer kommer och går. Men de riktiga ledarna i en församling, det är ju ni. Ni som stannar kvar och troget tjänar Gud under hela ert liv. Och där vill jag att ni ska ta Samuel som er förebild. Var trogna i er kallelse, även om ni kanske backar från offentlighetens ljus. Även om ni börjar bli gamla, kanske skröpliga och inte känner att ni vågar stå i talarstolen längre. Eller ja, ni förstår vad jag menar. Fortsätt vara ett andligt föredöme för de unga i församlingen. Det står ju i Romarbrevet att sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Det kommer hänga med dig resten av ditt liv, även om du för tillfället inte har en funktion. Du kan fortfarande vara en förebild för många andra. Det andra jag vill lyfta fram är det sätt som Samuel backar. Därför att nu ser han att Gud reser upp en ny ledare. Då backar han. Det är precis, eller känner ni igen det? Är det något dubbelnamn här som ringer i någons klocka? Eller dubbelnamn, men Johannes döparen. Kommer ni inte ihåg att när han såg Jesus, då sa han, han måste bli större och jag mindre. Samuel är en förebild på det. När han ser den smorde, då backar han. För att nu ska han lyftas fram och jag måste bli mindre. Och det är också en viktig lärdom vad gäller ledarskap. Man ska inte alltid krampaktigt klamra sig fast vid en position i kyrkan till exempel. Bara för att man alltid har gjort det. Eller för att man anser sig vara duktig på det. För Samuel var en erkänd duktig ledare. Det var ingen snack om den saken. Och han kunde säkert ha lett folket bättre än Saul i många år till. Men när han ser att Gud gör någonting nytt, då backar han. Och det är också någonting för oss att ta till oss. Att inte bara sätta oss själv i centrum, utan låta Gud få göra det han vill göra. Och böja sig inför det. Så gjorde Johannes döparen. Det var ingen som betvivlade att Johannes döparen inte var en fantastisk gudsman. Men när han såg Jesus, då backade han. Sen kommer vi till det här märkliga faktumet att Israel överhuvudtaget fick en kung. Alltså, folket begärde ju att få en kung därför att de såg att alla andra folk runt omkring hade det. Då ville de också ha det. Det vill säga, de ville bli världsliga helt enkelt. Och det ansåg Gud var fel. Och det sa Gud till folket. Och Samuel tyckte också det var fel. Han tyckte det var jättejobbigt det här att folket faktiskt på ett sätt förkastade Gud som kung när de begär att få en mänsklig kung. Så där upprörde både Gud och Samuel, men ändå tillät Gud detta mot Samuels vilja. Nu förstår det väldigt krångligt här, men så var det. Det är märkligt. Och det är märkligt hur Samuel går med på det. Han vet att det är mot Guds vilja. Han vet att det är definitivt emot hans egen vilja. Men han gör som Gud säger, även om det verkar konstigt. Är inte det ett märkligt sätt, det här med ledarskap? Men Samuel, han går emot bättre vetande därför att han litar på Gud och Guds vilja. Och han förstår kanske någonstans att Gud kommer göra någonting. Han kommer lära Israels folk någonting genom detta. Och han gjorde det därför att han hade en relation med Gud. Han hade lärt känna Gud. Han visste vem Gud var. Han kunde föra en dialog med Gud. Han hade ett böneliv så att säga. Därför kunde han veta att det här var Guds vilja. Även om det verkade konstigt. Och här behöver vi ta till oss det att för att vara goda ledare i en kyrka så behöver man ha en god relation med Gud. Eller hur? Det går inte bara att lära sig Bibeln utan till. Det är bra att läsa Bibeln utan till. Men har du ingen relation med Gud så kanske du inte vet hur du ska hantera det som står i ordet. Du vet inte hur du ska bemöta människor kanske i vissa sammanhang. Du behöver ha en relation med Gud. Du behöver lyssna på Guds ande. När han kanske visar dig saker eller berättar saker du ska göra eller säga eller sådär. Sen kommer nästa grej. Samuel säger att jag är gammal och grå och ni har mina söner bland er. Ni som känner till bakgrunden till det här med att de skulle få en kung. Ni vet att Samuels tanke var att hans söner skulle bli nya ledare. Men folket protesterade för de såg att de här sönerna är odugliga som ledare. De vill vi inte ha. Och då gick Samuel med på det. Det är också en konstig ledarskapslektion. Alltså normalt sett kanske man vill och verkligen kämpa för att ens egna barn ska få en framträdande roll. Och man lyfter fram sina egna barn, och det gjorde han ju. Men när folket sa ifrån, då gick han bara med på det. Han lyssnade på folket. Trots att det gick emot hans egen liksom fortlevnad i ledarskapet genom hans söner. De som han förmodligen hade lärt väldigt mycket. Han lyssnade till folkets önskan även när det så att säga går emot hans egen åsikt. Det är också ett konstigt sätt att vara ledare. Man skulle nästan kunna säga att det är en slags dålig ledarskap. Men Samuel var ingen dålig ledare. Så det är konstiga saker att lära oss här. Och sen gör Samuel någonting som jag tycker är spektakulärt. Han ställer sig inför hela folket. Och så berättar han att jag har varit er ledare ända från min ungdom till idag. Och nu är han gammal. Och så säger han, är det någon som har någonting emot det jag har gjort? Kan någon säga något fel jag har gjort? Ungefär så, fritt översatt. Skulle du, när du har blivit ålderstigen, kunna ställa dig inför församlingen och säga det? Fråga hela församlingen, har jag gjort något någon gång överhuvudtaget som någon har emot mig? Och sen få ett nej från församlingen. Vi har ingenting att säga om ditt ledarskap. Du har varit föredömlig från första stund tills nu. Skulle du våga överhuvudtaget utsätta dig för det? Skulle du överhuvudtaget kunna föreställa dig till exempel någon profan ledare göra så? Tänk om Fredrik Reinfeldt, om han skulle förlora valet som är nästa år, skulle säga okej, okay, nu är det slut. Nu har jag varit en statsminister i 8 år. Alltså inför hela svenska folket. Är det någon som har nått emot det jag har gjort under mina 8 år? Det skulle han ju aldrig göra. Men det gjorde Samuel. Inför hela folket. Och ingen hade nått emot vad han hade gjort. Han hade varit en otroligt bra ledare för folket. Alla respekterade honom. Du har varit bra. Vi har ingenting att säga emot vad du har gjort. Du har inte tagit något från någon. Du har inte varit korrumperad. Du har inte gjort det och det. Det är någonting att eftersträva. Att vara en så god ledare. Eller hur? För mig är det sådana höjder i ledarskapet. Så jag kan knappt föreställa mig att jag en dag skulle kunna ens tänka tanken och ställa mig för en församling och säga så. Det är så långt borta, alltså jag i mitt ledarskap, jag är inte så bra helt enkelt. Jag har säkert redan gjort saker som har varit fel, trots att jag bara varit ledare i den här församlingen i 1 år. Samuel levde till liv i offentlighetens ljus och kunde säga så. Och det jag vill förmedla genom detta är att sätt Samuel som din förebild. Eftersträva detta. Varför inte? Kämpa den goda kampen så att säga. Försök vara en så god ledare eller gudsman, gudskvinna i den roll du har. Så att du ska kunna säga så den dag du är gammal och behöver backa från ledarskapet. Eller hur? Det är så högt. Ribban är så högt satt så att det är svårt att ens föreställa man ska våga hoppa. Men det är ändå en förebild för oss. Och det är inte fel att börja tänka i det perspektivet att ja, jag ska faktiskt försöka göra ett riktigt bra jobb under hela mitt liv. Hela min livstid. Problemet för oss i Sverige idag är att vårt samhälle är så flyktigt. Det finns inte en människa som skulle kunna skriva på ett livstidskontrakt på något jobb överhuvudtaget, eller hur? Det existerar inte i våran tanke. Vi vet inte vad vi gör om ett år. Det finns ingen som kan gå in i en sån uppgift så att man det här ska göra för resten av mitt liv. Så det är en rejäl utmaning till oss idag att gå in under det perspektivet att jag ska tjäna Gud troget resten av mitt liv. Jag tänker inte byta, ja, definitivt det är väl ingen som tänker att man ska byta tro, men alltså, säg att du flyttar till en annan stad eller så. Hur gör du då? Söker du upp en ny församling att tjäna? Eller vi får se vad som händer. Jag vet inte om jag kommer gå i kyrkan resten av livet. Det är väl inte så viktigt. Jag gör det nu därför att jag trivs. Men vem vet vad som händer imorgon? Det är den attityden vi har ofta i Sverige idag. Åtminstone i de yngre generationerna. Min utmaning till dig efter att ha läst Samuel är att gå all in, som man säger i poker. Satsa allt på Jesus. Sen vill jag också hämta en bibelvers från Jakob 3:1. Där står det så här. Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Det är också någonting att beakta innan man går in, innan man satsar allt. Om man ska bli en ledare i Guds församling. Det står i Bibeln att vi kommer att få en strängare dom. Gud kommer att granska oss. Vi kommer att bli granskade av församlingen. Jag kan inte gå på ICA utan att känna att nu tittar någon på mig här och om jag gör något dumt. Liksom. Det finns inte så mycket dumt man kan göra på ICA kanske, men om man är en ledare så jag tror ni känner igen det där. Att man vet att man kan inte riktigt slappna av därför att det finns folk som ser den. Det är inte alldeles lätt att vara en kristen ledare. Och det ska man vara medveten om. Men att ha den här inställningen att okej, jag ska tjäna Gud troget. Jag gör inte det här för att av mina egna någon slags begär efter makt eller en ledarposition. Det är inte därför jag är här utan jag gör det därför att jag vill tjäna Gud. Jag gör det inte för att få uppmärksamhet från människor utan gör det därför att Gud har lagt en eld i mitt hjärta som brinner. Och jag kan inte göra något annat. Det är lite den inställning jag tänker att man ska ha som ledare. Jag har inget annat val. Jag gör det inte för att jag vill, men för att jag är kallad av Gud. Som församling å andra sidan så är det väldigt viktigt att tänka på de här frågorna också. Och det här har jag nämnt tidigare när jag predikade utifrån Titus. Att när man ska välja en ny ledare, då får man var noga med att inte tänka världsligt om människan. Alltså att se det yttre. Att tänka på om man är en god talare eller om man ser bra ut. Eller om man är duktig på att spela gitarr eller såna här saker. Eller om man har fått en fin examen och så vidare. Det är inte det som är det viktiga. Det behöver inte vara fel såklart. Men det viktiga är den inre karaktären. Den kallelse Gud har lagt på en ny ledares hjärta. Dens moral. Sådana frågor är mycket, mycket viktigare. Vers 6. Samuel sa till folket. Det var Herren som insatte Mose och Aron och förde era fäder upp ur Egyptens land. Ställ nu upp er så att jag kan gå till rätta med er inför Herren angående alla de rättfärdiga gärningar som Herren har gjort med er och era fäder. När Jakob hade kommit till Egypten ropade era fäder till Herren och Herren sände Mose och Aron som förde era fäder ut ur Egypten och lät dem bosätta sig här i landet. Men de glömde Herren, sin Gud. Då sålde han dem i Sisras hand, härföraren Hasor, och i Filistenas hand och i den moabitiska kungens hand. Och dessa stred mot dem. Men de ropade till Herren och sa, vi har syndat, för vi har övergett Herren och tjänat balerna och astarterna. Men rädda oss nu från våra fienders hand, så ska vi tjäna dig. Herren sände då Jerubal, Bedan, Jefta och Samuel och räddade er från era fiender runt omkring, och ni fick bo i trygghet. Men när ni såg Nahas, ammoniternas kung, komma emot er, sa ni till mig, nej, en kung måste regera över oss. Och ändå är det Herren, er Gud, som är er konung. När man läser, jag är väldigt intresserad av Sveriges historia. När jag läser svenska historieböcker, vad handlar svenska historieböcker om? De handlar om kungar och krig, framför allt. De lyfter fram kungarna som Sveriges ledare. De lyfter fram krigen som det som har format Sverige. Och det kan stämma till mångt och mycket. Men när man läser Israels historia, vem är det som är huvudpersonen i Israels historia? Det är Gud. Det är han som leder folket. Och vad är det som för folket framåt? Ja, det är inte kriget egentligen. Det är bara någon slags bisak. Det som för folket framåt, det är deras relation med Gud, deras inställning till honom. Så när Samuel återberättar Israels historia, då lyfter han fram det Gud har gjort i deras historia. Inte deras, vad deras kungar har gjort eller deras krig. På samma sätt tycker jag att det kan vara viktigt och nyttigt för oss att då och då titta tillbaka på våra egna liv. Ofta tänker man ju på saker man gått igenom, man har bytt jobb, man kanske har gift sig, man har fått barn. Det är jättebra saker att också lyfta fram i sitt liv. Men någon gång då och då, gå igenom vad du har, vad Gud har gjort i ditt liv. Och så tittar du på den historien. Det kommer bli en väldigt vacker historia av ditt liv. En annan historia. Och så skriver du ner så här, saker Gud har gjort i ditt liv. Hur han har lett dig. Hur han har fört dig in i nya saker i ditt liv. Hur han har varit en viktig, avgörande del av den och den situationen. Ganska fin historia kommer det bli. Men i alla fall. Nu när de ska gå in i ett nytt skede av sitt liv här. De ska bli en monarki. De ska ha en kung. Då vill Saul ta med dem tillbaka till hur allt började. Och så berättar han de tre rättfärdiga gärningar som Herren har gjort. Och den första, det är att Gud räddade Israels folk från Egypten och slaveriet och förde dem in i det förlovade landet. Där börjar allting. Och det är viktigt att komma ihåg, därför att det var där Israel föddes som land. Och här vill jag lyfta fram vår situation. Vi har inte, de flesta av oss har inte varit i Egypten. De flesta av oss har inte varit i slaveri. Men vad är vårt Egypten? Det är där vi levde innan vi blev frälsta. Vad är slaveriet? Det är synden. Så Gud har fört oss ut från vårt tidigare liv. Han har fört oss bort från slaveriet i synd och lett oss in i sitt rike. Gud har frälst även oss. Vi behöver också då och då påminna oss om att det var där allt började. När jag blev frälst, då började mitt liv med Herren. Och den första rättfärdiga gärningen, så att säga, som Herren har gjort i våra liv, den är ganska lätt att acceptera. Ja, men det känns bra. Jag blev frälst och det är jag glad över. Och det har ingenting emot att bli påmind om. Nummer två, däremot, den är lite knepigare. Därför att här lyfter Samuel fram att kommer ni ihåg när ni vände er bort från Herren och när han sålde er till filisterna? Är det en rättfärdig gärning alltså? Ja, enligt Samuel är det där. Det är en av Herrens rättfärdiga gärningar. Att han sålde sitt folk till filisterna. Konstigt va? Den är inte alls lika lätt att acceptera. Vi tänker att Gud bara kommer med kärlek och han kommer bara, han är snäll och gör vi något fel så förlåter han oss och sådär. Och det, ja, det ligger en väldigt stor sanning i det också. Men när vi syndar och när vi behöver, så att säga, omvändelse, då är det också så att Gud kan faktiskt leda oss in i jobbiga saker för att vi ska förstå att vi behöver omvända oss. Och det är inte alls lika lätt att predika ett sånt budskap. Och det är inte alls lika lätt att ta till sig. Men det är en av Herrens rättfärdiga gärningar, även i våra liv. Det är mycket, mycket lättare att predika om Guds kärlek än att predika om Guds vrede. Så alla våra jobbiga saker som händer i livet behöver inte vara negativa. Det kan vara rättfärdig gärning som Gud gör i ditt liv för att förmå dig att komma tillbaka. Jag säger inte att allt elände är på det sättet, men det kan vara så. Och det kan vara bra att komma ihåg. Och så den sista här. Jag ska strax avsluta min predikan, men jag vill lyfta fram den sista rättfärdiga gärningen som Herren gjorde med Israel. Och det är att när de vände om, då förlät han dem. Och det är inte att ringakta, alltså det låter så simpelt, men när folket ropade på Gud, när de var i sitt elände, då lyssnade han på dem. Det är den tredje av Herrens rättfärdiga gärningar. När vi har bekymmer, när vi ställer till det för oss själva, och när vi då vänder om och ropar till Gud, då svarar han. Då förlåter han oss. Och då frälser han oss från våra bekymmer. Vi ska absolut inte göra någon handuppräckning eller något sånt här, men jag vill ändå bara ställa en retorisk fråga. Har du ställt till det för dig själv? Är du i en knipa? Har du syndat? Har du gjort fel? Ropa då till Gud att han ska förlåta dig och att han ska ta dig tillbaka. Och då kommer han att lyssna. Det är det som är det fina. Sen nämner Samuel tre stycken andra ledare. Jerubal, Bedan, Jefta och sen sig själv. Varför gör han det? Jo, han vill visa för oss att det är inte alla de här olika sorters människorna som allt hänger på. De har gjort bra saker, men det är Gud som är er riktiga ledare. Han har bara använt de här människorna. Kom ihåg det. Sätt inte för stor tilltro till mänskliga ledare, utan behåll kontakten med Gud och förtrösta på honom först och främst.